Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgett honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesajas bok, kapitel 53. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en man som skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Så lyder Herrens ord. Vi lyssnar till den här dagens epistel ifrån Hebreerbrevet från slutet av kapitel 4 och en bit in i kapitel 5. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar, när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog dem, men den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra: vi ska inte skära sönder den, utan kasta lott om vem som ska få den. Till skriften skulle uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Kleopas hustru, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sade han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter, för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med honom, först på den ene och sen på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat, för att också ni ska tro att hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Ty detta skedde för att skriften skulle uppfyllas: inget ben ska krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger: de ska se upp till honom som de har genomborrat. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber dig, Herre, att du själv med din ande kommer oss till mötes och talar med oss och ger åt var och en av oss det som vi behöver. Kom och uppenbara din hemlighet för oss. Amen. Jag har som en liten överskrift först: se hans kors. Och jag föreslår att ni på nytt vänder blicken mot det fina korset vi har i koret. Se hans kors. Johannes, som vi nyss har läst ifrån, är en av fyra evangelister som gett oss mycket detaljerade skildringar av det som hände på långfredagen utanför stadsporten i Jerusalem. Hur fyra soldater korsfäste Jesus med fyra vänner nedanför korset. Och vårt evangelium idag pekar på hur fyra profetior den dagen gick i uppfyllelse. Fyra evangelister, fyra soldater, fyra vänner och fyra profetior. Kanske det kan vara hjälp för någon att komma ihåg någonting ifrån denna stund. Genom detta vill vi måla Jesus som korsfäst för våra ögon, så att vi ser honom på nytt och så att vi genom Guds ande och ny nåd till att våra hjärtan börjar brinna. Fyra evangelister. När Johannes skriver sitt evangelium så skriver han mestadels som sådant som de tre andra evangelisterna, Matteus, Markus och Lukas, inte har skrivit. Och han skrev sannolikt långt efter dem och ger nya perspektiv på det som de andra har berättat och andra detaljer. Så också när det handlar om korsfästelsen på Golgata. Det intryck man får är att Johannes utgår ifrån att åtminstone någon av de andras skildringar är välkända. Och han vill med det han skriver fördjupa vår tro på Jesus, den korsfäste och uppståndne och levande Herren. När vi idag läser om den blodiga händelsen så gör vi det i ljuset av vår kunskap och vår tro att han har dött, att han lever och att han är här hos oss genom sitt ord mitt i sin församling. Han som skriver här, Johannes, har alltså själv stått vid korset och så nära att han kunde både höra vad Jesus sa och se när soldaten stack upp sin lans i hans sida och hur det kom ut blod och vatten. Så har han med egna ögon sett det. Han är ett ögonvittne. Han som skriver vet att det här är inte en mytomspunnen legend. Han är med egna ögon bevittnat det förfärliga scenarium som tog plats där ute på avrättningskullen. Också Petrus var vittne. Det skriver han tydligt i sitt första brev, sista kapitel. Jag själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Vittne till Jesu lidande. Petrus, det står inte i vårt evangelium men det står på annat ställe, stod tillsammans med många, många andra och bevittnade på avstånd det som hände. Han har inte som Johannes varit ända framme, men han har sett korset. Hela Petrus inre måste ha varit i ett fullständigt kaos. Allt vad han hoppats var borta. Själv en totalt misslyckad person som har gjort just det som hans mästare hade förutsagt, 3 gånger förnekat honom på översteprästens gård sena gårdagskvällen. Vi anar tyngden över hans bröst, gråten, klumpen i halsen, förtvivlan. Och där borta ser han honom som han i 3 år vandrat med och hoppats på. Men faktum är, han är vittne. Han vet att detta sker. Han ser korset. Det är inte på låtsas. Även om allt är fullkomligt overkligt. Det är liksom bara inte sant. Jo, det är det. Det evangelisten Markus berättar är det som Petrus om och om igen har vittnat om, predikat och utlagt på plats efter plats. Markus, eller Johannes Markus kallas han också, har under långa tider varit Petrus följeslagare och tolk. Också Matteus var vittne. Han var ett ögonvittne. Han stod säkert tillsammans där på avstånd och såg. Och detaljerat har Matteus skrivit. Det verkar som att de inte stod längre bort än att det gick att höra Jesu rop när han ropade med hög röst. Den saltarsalm som vi idag har läst eller sjungit tillsammans. Den som börjar på hebreiska Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergett mig? Måste ha varit mycket anmärkningsvärt att en som är på väg att dö kvävningsdöden skulle ha kunnat ropa så. Men Matteus och Petrus och Johannes har hört. Johannes nämner det inte därför att han utgår ifrån att de alla har läst eller hört vad de andra har vittnat. Lukas, han var inte där, men han har noggrant skrivit om saken. Han har talat med sådana som var med. Han skriver om vad ögonvittnen har meddelat. Och han säger, sedan jag noga har efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus. Vi kan tänka det så här att Lukas har varit i Jerusalem medan Paulus satt fängslad i Caesarea i flera år. Och han har gett sig tid att söka upp sådana som har varit ögonvittnen. Och så har han skrivit. Och Kristus, har genom honom och de tre andra blivit liksom målad som korsfäst, som Paulus skriver i Galaterna, Kristus målad för våra ögon. Guds ande har velat att denna förfärliga, vi måste säga förfärliga, men frälsande händelse, välsignelsen av vår Herre Jesus som gick in under förbannelsen, skulle stå tydligt för våra ögon. Fyra evangelister har från lite olika utgångspunkter skildrat människosonen upphöjd på trä för att rädda oss. Och när denna händelse blir levande och dyrbar för oss, och att det var för mig, då föds hjärtat på nytt. Fyra soldater. Att det var fyra romerska soldater som korsfäste Jesus förstår vi av att de delade hans kläder i fyra delar, en åt var. Fyra soldater som säkert hade gjort det här arbetet åtskilliga gånger. Att med hjälp av en stor klubba driva tre eller fyra spikar genom sitt offers händer och fötter. Det står inget om den ohyggliga smärtan som måste ha gått genom frälsarens kropp när detta skedde. Och när korset restes och kroppen hängde i handledernas spikar, och inget om de svagt uppdragna knäna, så att en korsfäste liksom kunde resa sig på spiken eller spikarna i fötterna för att resa sig upp och andas och få luft. Allt förbundet med svåra smärtor. Någon som säkert själv har hört det har berättat för Lukas att Jesus bad för soldaterna: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Nej, de visste inte vad de gjorde, att de korsfäste Guds son. Soldaterna hade två fångar till som de gjorde samma sak med. Men soldaterna måste ändå ha lagt märke till vilken skillnad det var mellan dem och honom som korsfästes i mitten. Han som stilla bad för dem. De andra har säkert ropat och skrikit. Johannes berättar inget om de två rövarnas samtal med Jesus. Han utgår från att detta är känt, ni vet, med det där underbara löftet. Amen, säger jag er, idag ska du vara med mig i paradiset, fick den ene höra. Soldaterna fick också i uppdrag av Pilatus att sätta upp ett anslag. Det var de vana vid. Det gjordes ofta för att ge till känna vad det var för ett slags brott som den korsfäste hade gjort sig skyldig till. Det måste ha varit en underlig brottsrubricering. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Irriterande för templets ledarskap. Pilatus säger: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Från Pilatus sida var det en föraktfull känga till dem som tvingat honom att låta avrätta en som han visste och förstod var oskyldig. Men bottnade nu i hans eget dåliga samvete. Men det var sant, det som stod där. Jesus från Nazaret. Just det. Jesus från Nazaret, som vi sjunger om första advent. Jesus från Nazaret går här fram, än som i gången tid. Judarnas konung. Ja, än mer. Hela jordens och universums konung korsfästes och hängde där. Och så får vi gärna byta ut det och säga: min konung. Min konung. Herre, du är min konung. Det är för mig, i mitt ställe, du lider. Soldaterna delade Jesu kläder. Det hörde till ordningen att de som utförde avrättningen fick ta hand om kläderna. Vi hörde också om den där fina livklädnaden eller tunikan som bars närmast kroppen. Som var extra fin, vävd i ett endast stycke. Nej, man tyckte det var synd när man skulle dela upp den i fyra delar. Och så drog man lott. Och den dagen gick en soldat därifrån med en mycket fin klädnad som världens frälsare hade burit. Om den soldaten någonsin hade förstått vilken dyrbar skatt han hade med sig hem, det vet vi inte alls. Men det vet vi, att Jesus under de timmarna på korset vävde åt oss en rättfärdighetsskrud, en dyrbar livklädnad för att skyla vår syndiga nakenhet. Den skruden gav han oss i dopet. Tillbaka till soldaternas bestialiska tortyr. På önskan från den falska fromheten hos Kaifas och de andra så befallde Pilatus att man skulle krossa benen på de korsfästa så att de inte längre skulle kunna häva sig upp, att benen inte skulle fungera så att de skulle kunna få luft. Så dog de kvävningsdöden ganska snart, men inte med en gång. Men en ohygglig tortyr. De två rövarna drabbades av detta. Men rakt igenom det så gick en av dem den dagen rakt till paradiset, så som Jesus hade sagt. Han hade bett: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och han fick det löftet. När soldaterna kom till Jesus kunde de notera att han redan hade dött. En av dem tog då sin romerska lans och stack upp den ena sidan, förmodligen den högra, och så står det att det kom ut blod och vatten, alltså kroppsvätska. Det såg Johannes som stod där nära. Han såg hur det rann. När han sedan mediterade över detta så blev det säkert för honom en Guds andes egen predikan om dopets vatten och nattvardens bägare. Och långt senare skulle Johannes skriva om sin frälsare: han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara vattnet utan genom vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, eftersom anden är sanningen. Det är tre som vittnar: anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. Här gömmer sig hela den treenige Gudens vittnesbörd genom ordet som förkunnas, genom dopet och nattvarden. Det är inte så lätt att veta om officeren som både Lukas och Markus berättar om var en av de fyra eller den som stod bredvid och förde befälet. Kanske mest troligt att han stod bredvid och gav order. Han var centurion, alltså en man som hade 100 man under sig, betyder det ordagrant. Han vittnade när han såg på vilket sätt Jesus dog. Den mannen var verkligen rättfärdig. Den mannen var verkligen Guds son. Det tredje är fyra vänner. Fyra vänner. Johannes ger oss den detaljen att det var fyra som stod nära korset och var så nära så att de kunde höra Jesus tala med dem. Om de stod där alla 6 timmarna, det vet vi ju inte, men de har varit där. Och det var Maria, Jesu mor. Och svärdet går genom hennes själ. Hennes son tas ifrån henne. Men hon ska få igen honom på samma sätt som alla andra hans vänner. Och där var den Maria som här kallas för hennes syster och var gift med Klopas. Enligt fornkyrklig tradition så var Klopas en bror till Josef, Marias man, Jesus styvfar. Det betyder då att denna Maria var svägerska, alltså sister-in-law. Det är ju knappast troligt att föräldrarna till Herrens moder skulle ge 2 döttrar samma namn. Eftersom Josef säkert var död sedan en del år tillbaka så har nog svägerskan Maria och hennes man betytt mycket för Maria. Och nu stod Klopas hustru vid sin svägerskas sida och trofast i sin kärlek. Där stod också den stackars Maria Magdalena som hade varit befriad från onda andar och säkert också från många synder. Det måste ha varit en ohygglig stund för henne. Men kanske, jag vill gärna fantisera så, att det någonstans inom henne ringde vad hon hade hört hennes mästare säga vid flera tillfällen till lärjungarna. Hon hade ju varit med och vandrat där med dem många gånger och hört vad han hade sagt. Kanske att mästarens ord om det kommande lidandet, ja till och med om korsfästelsen, fanns där inom henne. Så var det alltså så. Kanske att hon inom sig hörde och med sina ögon såg fullbordan. Det var hon som ett par dagar senare skulle stå där nere i trädgården och gråtande fråga den som hon trodde var trädgårdsmästaren: var har du lagt honom? Och så skulle hon få höra Jesus själv säga: Maria. Men nu stod hon vid korset. Där stod också Johannes, han som i nattvardssalen hade legat närmast sin mästare. Och nu var han den som av de 11 stod närmast. Hans kärlek till sin mästare var djup. Och så fick han här ett verkligt förtroendeuppdrag: se din mor. Nu skulle Maria gälla för hans mor, vilket säkert betyder att han skulle ta hand om henne, men också att han skulle lyssna på henne och lära av henne så som en son lär av sin mor. Och av henne ta emot vittnesbörd om hennes upplevelser tillsammans med sin son. Tillsammans skulle de reflektera över hela det skeende som ägt rum, och så kunde Johannes evangeliet genom långvarig meditation växa fram. Många är de som har varit tillsammans med Jesus. Men när de har kommit till korset så har man tagit anstöt och gått sin väg. Att korset skulle ha en kraftig frälsning, det har för många, för de flesta, varit en främmande tanke. Men det finns idag runt hela jorden en skara Jesu vänner som gärna ställer sig vid hans kors för att se upp till honom. De tar emot evangeliets ord om Jesu kors. De tar emot vittnesbörden från vännerna som stod vid Golgata kors och tror. Till sist helt kort, 4 uppfyllda profetier. Det står, och vi har sjungit idag: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var det som soldaterna gjorde, just som det stod i den 22 salmen. 1000 år innan det hände så såg salmisten korset. Till och med den detaljen. Jag törstar. Det hänger samman med samma psalm där det står: min kraft är uttorkad som en krukskärva, min tunga fastnar i gommen. Och i Psaltaren 69 läser vi: de gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Det tredje, när soldaterna kom till Jesus och fann honom död, så slog de alltså inte sönder hans knän och ben. Och Johannes konstaterar: detta hände för att skriften skulle uppfyllas: inget av hans ben ska krossas. Profeten Zakaria har en profetia om Jesu kors och de som står vid Jesu kors. Just det som är citerat i slutet av evangeliet: de ska se upp till honom som de har genomborrat. De ska se upp till honom, han som har blivit genomborrad. Så gick det i uppfyllelse. Genom hela gamla testamentet låg det gömt inte bara att Messias skulle komma, utan också detta att han skulle lida. Det som Jesus talar med sina lärjungar på Emmausvägen. Han skulle lida döden på korset. Det hörde till Guds rådslut. Det var så det stora överste prästerliga försoningsoffret skulle äga rum. Det som skulle bli till frälsning för alla som ville ta emot det. Och så kunde Jesus säga just före sin sista suck: det är fullbordat. Johannes hörde det. Det står inte att han ropade detta. Nej, jag tänker att det var ett stilla ord. Johannes hörde: det är fullbordat. Det är gjort. Nu har det skett. Nu har allt det som är förutsagt att Messias skulle lida. Nu är det färdigt. Nu var allt det gjort som du och jag behövde för att vi skulle kunna gå in med honom i paradiset. Troende kristna har genom årtusendena efter hans kors föreställt sig att när han kommer åter i härlighet så kommer vi att se märkena i hans händer och fötter. Det vet vi inte. Men det är underbart att det är han som en gång var korsfäst och som uppstod på tredje dagen, att det är han som kommer i härlighet. På Patmos fick Johannes se sin förhärligade mästare i en underbar syn, och då fick han de här trösteorden, och det är det sista jag säger: var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evigheter, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Jag ber dig, Herre, att du låter det som nu vi har delat med varandra få klinga kvar i vars och ens hjärta, någonting av det som du ville ha sagt.